Sì, tutta la fiera, ma anche qua non so. Ich kann jetzt sagen, ihr kennt ja bereits femte Kapitel, Vers 21, Kapitel, Slut, und ihr habt Texten vor. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor fogar er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan under sig underordna för Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vattnet och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Det är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far till mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det är väsentligt, tycker jag, att notera innan man ger sig in i en sån här bibeltext vilken unik röst Bibeln utgör i antiken. Om vi tar texter ifrån antiken, så är de bibliska texterna när det gäller människan och manligt och kvinnligt verkligen en unik röst. Och man kan verkligen förvåna sig över att det perspektiv, det grundperspektiv som vi möter i Bibeln, att vi finner det i så gamla, så tidiga texter. Bibeln börjar på sin allra första sida med att säga att Gud skapade människan till sin avbild. Och säger någonting i sammanhanget då fullständigt revolutionerande. Människan är skapad till Guds avbild. Och så likställs mannen och kvinnan. Till Guds avbild skapade han henne, människan. Som man och kvinna skapade han den. Så värdemässigt, statusmässigt, så säger Bibeln på sin första sida att människan, man och kvinna står på samma nivå, på samma status, på samma värde. Samtidigt som här finns ett väldigt antikvärt perspektiv. Människan är identifierbar som man och som kvinna. Det är inte utbytbart eller identiskt, utan det är någonting som är på riktigt, att vi är människor och män, människor och kvinnor. Paulus, som får väldigt mycket stryk från alla möjliga håll, ska tala om manligt och kvinnligt. Han är den som igen formulerar det mest radikala du någonsin kan läsa i texter från den här tiden. Det är han som säger, nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Han så här glasklart suddar ut alla de gränsdragningar och de nivåregleringar som man hade mellan manligt och kvinnligt, som man hade mellan, man hade etniskt mellan jude och grek, som man hade socialt mellan slav och fri. Och i frälsningen så är alla ett och hör samman. Så i skapelsen så har vi denna höga värdering av alla människor. Och i frälsningen har vi denna höga värdering av alla människor. När vi då närmar oss den här texten från Efesierbrevet, som ju är skrivet då av Paulus, så ska vi ju inte, tycker jag, utgå från att Paulus här plötsligt motsäger sig själv eller har ett perspektiv som suddar ut det som finns i första Mosebok eller som finns i hans tidigare brev i Galaterbrevet. Om vi då ska försöka komma åt budskapen här i Efesierbrevets femte kapitel. Så är det några saker som är väldigt väsentliga, tycker jag, att ta in. För det första, Paulus talar om familjen, om man och hustru. Han talar inte om man och kvinna generellt, hur män och kvinnor ska relatera till varandra rent allmänt i alla möjliga sammanhang. Utan det här är en text som handlar specifikt om mannen och hustrun, om äktenskapet, så att säga, i ett äktenskap, hur förhåller man sig till varandra. Man läser inte Efesierbrevet 5 om man vill tala om hur vi människor ska relatera till varandra i alla andra sammanhang. Det är vidare tal om den kristna familjen. Inte ett program för samhället som inte tar emot Kristus, eller för lagstiftningen eller så. Det här är ett perspektiv för familjen och för den familj som vill följa Jesus. Paulus talar väldigt tydligt om detta sker i vördnad för Herren. Och en hel del av han talar om här är inte meningsfullt för den som inte vördar Jesus Kristus och vill följa honom och själv och bli präglad av vem Jesus är. Så vi måste läsa den här texten liksom utifrån det Paulus vill adressera. Hur ska mannen och kvinnan i ett kristet äktenskap förhålla sig till varandra? Det här har ju vi människor liksom kämpat med under lång, lång tid. I alla delar efter syndafallet. Hur i all sin dag kan en man och en kvinna leva en livsstil tillsammans och bygga någonting meningsfullt, någonting vackert, någonting starkt? Hur ska det gå till? I grunden så kan man se, tycker jag, i mänsklighetens historia, tre perspektiv. Hur har man tänkt? Det helt dominerande också i världen idag, vi ser det globalt, det är att man har tänkt utifrån patriarkat. Det hela ska gå till så att mannen ska få en överlägsen position, och i praktiken så kommer mannen att förtrycka kvinnan. Och perspektivet blir en fråga om makt och hierarki. Det är någon som är överst, det är någon som har makten, det är någon som bestämmer. Och i nästan alla kulturer och sammanhang så är det då mannen som är överst, som har makten, som bestämmer. Så får vi den patriarkala kulturen. Och vi kan säga att män då har missbrukat sin makt till just att, inte alltid förstås, men i väldigt många sammanhang begränsa kvinnan eller förtrycka kvinnan. Och man kan säga att patriarkala strukturer sen har byggts in i lagstiftning och i sociala koder och i människors mentalitet. Ja, i västerlandet under 1900-talet så har jag ett annat perspektiv utifrån. Nämligen individualismen. Man har ju sett avvikshederna med patriarkatet. Och man har sett hur det ofta då leder till ett förtryck av kvinnan. Och nu har man sagt, det här kan inte handla om manligt och kvinnligt. Det här måste handla om individen. Om att varje individ är likvärdig. Och där det handlar om att skapa en relation där de två parterna, mannen och kvinnan, har lika makt och har lika rättighet. Och det är väl det som vi har runt omkring oss i vår kultur. Ett individualistiskt perspektiv där fokus blir då hur mycket makt får jag och hur många rättigheter har jag. Och vi ska försöka så att säga, komma till en punkt där det fördelas lika. Och det leder ju då ganska ofta till att vi kommer att bygga relationer som präglas direkt eller indirekt av en form av maktkamp. Det gäller att få sin position. Många som tänker utifrån individualismen, de skulle vara väldigt kritiska till den texten vi läste hos Paulus och skulle tolka den som om den var ett uttryck för patriarkat. Jag menar att de har helt fel. Och att det Paulus tar upp är ett tredje perspektiv. Som inte är patriarkat och som inte är individualism, utan är ett tredje unikt kristet och fantastiskt kreativt, konstruktivt perspektiv på relationen mellan man och kvinna i äktenskapet. Men jag går in på det. Oavsett vad man kommer att tycka om det tredje perspektivet, så skulle jag säga att i västerlandet, även om man då skulle vilja avvisa det som Paulus säger, så tycker jag att man måste åtminstone ge en chans. För min analys är så här. Vi kan titta på patriarkatet, det ser inte så väldigt attraktivt ut. Man kan titta på individualismen och hur det går för oss i västerlandet att bygga starka äktenskap. Sådär. Eller hur? Hur bra går det för oss? Har vi verkligen, kan man fråga sig, har vi verkligen hittat den där nyckeln som verkligen låser upp och löser problem? I verkligheten har vi inte det. Vi kan säga att 50% av äktenskapen går sönder. Mer än 50% av samboförhållanden går sönder. Vi har ju också ett stort problem. Och därför tycker jag att man åtminstone kan ge Efesierbrevet en chans. Kan det finnas någonting, ett ytterligare perspektiv? Det tredje perspektivet, det kristna perspektivet som Paulus utlägger här i Efesierbrevet, är ett annorlunda perspektiv som skiljer sig från patriarkatet, som skiljer sig från individualismen. Och jag hoppas ni noterar att män inte uppmanas att ta makten. Det finns inget patriarkalt maktperspektiv. Utan man uppmanas att älska och tjäna och utge sig själv. Om varken mannen eller kvinnan uppmanas att kräva sina rättigheter, utan man uppmanas att ge ut sig själv för den andra. Det är själva grundperspektivet. Som handlar om utgivande, inte om makt, inte om rättigheter, utan om tjänande och självutgivande. Och det förstår det som ett eget perspektiv. Paulus utgår från att mannen och kvinnan i äktenskapet står för en unik enhet, och därför så kan man inte tänka västerländskt individualistiskt. Så Paulus kan säga, mannen är skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Vilket ju utgår från den här tanken att man står inte här som en isolerad individ och sen har man en annan isolerad individ framför sig och så ska man så att säga förhålla sig två stycken separata individer. Utan i äktenskapet har man förenats till en ny enhet. Inte så att individualitet har utsläckts, men så att det faktiskt är en ny enhet som man bör ta på allvar. Att man nu hör samman. Och därför kan man inte längre tänka själviskt i termer av makt eller termer av rättigheter. Utan man måste tänka i termer av den enhet att vi hör samman. Paulus motiverar den här tankegången om att den som älskar sin hustru älskar sig själv. Men jag citerar första Mosebok om hur Gud har skapat oss till man och kvinna. Och hur en man därför överger sin far och sin mor och håller sig till sin hustru. Och det två ska bli ett. De skapar en ny gemenskap. Och man måste i äktenskapet utgå från den gemenskapen. Mönstret för Paulus, det är inte patriarkat, det är inte individualism, utan det är Jesus. Paulus, när han diskuterar mans och kvinnans plats eller roll, har Jesus som utgångspunkt. Hela texten börjar med att det sker en vördnad för Herren, och sen flera gånger återkommer han till tankegången, så som Kristus. Så ska vi förhålla oss till varandra, så som Kristus har förhållit sig till oss och utgivit sig själv och tjänat oss. Så tjänande och utgivande kärlek, det är mönstret för alla som följer Jesus, övergripande i alla relationer, men också på ett unikt sätt i äktenskapsrelationen. Att tänka att det ska spegla Jesu förhållningssätt. Han som satte liksom sin eget välbefinnande åt sidan för att betjäna. Och så ska man tänka i ett äktenskap. Vi försöker fortsätta och gå in i de här tankegångarna. Om man börjar fundera på relationer, rent allmänt, och framförallt kärleksrelationer och ett äktenskap, så innebär relationer alltid en frivillig begränsning. Och det här som det finns någon sorts inbyggd konflikt mellan en för hårt dragen individualism och kärlek. Alltså det kommer att dra åt olika håll. För individualismen säger ju ja, nej, min frihet. Medan kärlek säger vi. Och då måste ibland mitt jag begränsas. Alltså en begränsning av självupptagen och frihet. Som i och för sig gör att min person kan utvecklas mycket mer positivt. Men det finns också någonting av en begränsning. Paulus talar här om relationen mellan mannen och kvinnan. Han talar i sådana här termer om att underordna sig, om att foga sig efter, om att älska som Kristus har älskat och utlämnat sig själv för kyrkan, som Kristus ger näring och sköter om kyrkan, visa respekt. Alla de här orden, det handlar om att inte låta själviskheten och det här egna mitt liv och min frihet var det främsta. Utan att underordna sig, att foga sig efter, att älska på det här utgivande sättet. Inte bara sentimentalt att känna varma känslor. Utan Paulus tar ju det riktigt konkret som Kristus har älskat och utgivit sig för. Som Kristus ger näring och sköter om. Alltså älska i verklig handling. Älska och visa respekt. Det är så man bygger relationer. Det är så man bygger långsiktiga relationer. Och det är det Paulus talar. Det här innebär att det finns en ömsesidig underordning i ett kristet äktenskap. Man underordnar sig varandra. Det är så texten börjar i vers 21. Underordnar er varandra. Och det ligger i sakens natur att om man älskar varandra så måste man också underordna sig den andra. För man är inte själv längre. Det är en gemenskap. Och ska man älska så som Kristus har älskat, så innebär det att leva ett liv som ett utgivande liv som betjänar den andra. Att man underordnar sig den andres behov. Att man är villig att ta ansvar för försoning. Det är det som Kristus ytterst sett gjorde. Att man är villig att uppoffra sig för att det som är dåligt ska bli bra igen. För det som är söndligt ska bli helt igen. Det är väl det här som vi har så väldigt besvärligt i vår kultur kring alla de här begreppen med underordning. Att vi tänker sådana ord är förtryckande. Och vi har ofta fått en känsla av en inbyggd negativ reaktion mot underordning. I ett kristet perspektiv så finns här någonting väldigt befriande. Att man inte står som universums centrum, då är man underordnad Gud. Och när man träder in i relationer till andra människor så måste man också på olika plan underordna sig den människan. Underordning kan vara förtryck men behöver inte alls vara det. Ordning kräver någon form av underordning. Alltså att det finns begränsningar och former, det behöver inte betyda degradering. I ett fotbollslag så finns det ordning och någon sorts underordning. Man har en lagkapten och man har en tränare och så. Och det är någonting väldigt konstruktivt. Det är så varje spelare hittar sin plats och kan komma bäst till sin rätt. Eller i en orkester där man har en dirigent. Så detta att underordna sig någonting kan, om det sker på rätt sätt, innebära att de som underordnas frigörs att fungera på bästa sätt. När vi som kristna tänker på att underordna oss varandra så ser vi inte det som någonting förtryckande. Utan det här är en Guds ordning och det Gud har tänkt ut är inte förtryckande utan det är gott. Det är någonting där vi underordnar oss varandra. Det är alltså inte bara så att en ska underordna sig någon annan som aldrig underordnar sig. Och dessutom förstås hela det här Kristusperspektivet är ett perspektiv där det sker frivilligt, där det aldrig är någon annan som kan underordna dig. Eller någon annan som kan underordna mig. Utan man underordnar sig frivilligt. Precis som man inte kan tvingas och bekänna att Jesus är Herre. Utan man måste själv böja sig och bekänna att Jesus är Herre. Och i en kärleksrelation så underordnar man sig inte av tvång. Utan därför att man väljer att göra. Du kan ju fundera, varför är den här texten utförligare till mannen? Märker ni det? Det fanns mycket mer text till mannen. För det mesta är det så här att reaktionerna i den här texten brukar vara till, kring det som Paulus säger till kvinnan. Och så blir de västerlänningar arga på det. Men om man läser texten så är det mycket fler ord och mycket, vad ska man säga, vassare utmaning till mannen i den här texten. Varför går Paulus på mannen mer? Jag är helt övertygad att det beror på att det här är skrivet i en patriarkal kultur där mannens makt var självklar och där Jesusperspektivet verkligen var ett så annorlunda perspektiv, så Paulus är tvungen att väldigt utförligt sätta ord på det för att de som har blivit kristna ska kunna förstå vad det Paulus är ute efter. Men nu utmanas utifrån Jesus att börja tänka i termer inte av makt och rättigheter utan av tjänande. Att ha fokus på kärlek och på utgivande. Så det är intressant att Paulus talar mycket längre här till männen än han gör till kvinnor. Om man tar det som Paulus säger och funderar så här, vad skulle hända? Vad händer i äktenskap och relationer? Om man följer Paulus råd. Och jag tror så här att det är intressant att Paulus, han riktar sig direkt till ni män och ni kvinnor. Och jag tror att det är, finns en tankegång från Paulus att man ska lyssna bara till delar av den här texten. Det här är faktiskt en bibeltext som man delvis ska ignorera. Nämligen det som inte är sagt till mig ska jag inte lägga mig in. Och ska jag inte hålla andra ansvarig för? Ska jag inte lyssna in överhuvudtaget? Så när Paulus säger ni kvinnor så behöver jag inte bry mig om det. Jag är faktiskt inte kvinna. Och jag ska inte hålla någon ansvarig för det. Jag ska ju däremot lyssna väldigt intensivt när Paulus säger ni män. Och fundera på hur ser mitt liv ut? Och man kan fundera på här om vi väljer att lyssna till rätt rader i den här texten och börja praktisera det, hur skulle äktenskapen se ut? Så om ni kvinnor börjar liksom tänka på helt andra saker och män börjar fundera på vad innebär det att älska sin hustru som Kristus älskar kyrkan, vers 25. Att älska sin hustru som sin egen kropp, vers 28. Att älska sin hustru som sig själv och börja tillämpa det. Och om män börjar tänka på helt andra saker och den som, de kvinnor som lever i äktenskap funderar på vad det innebär att foga sig efter sin man, att underordna sig sin man, att visa respekt för sin man. Det är ju helt omöjligt utifrån det här perspektivet att någon skulle ta makten och börja förtrycka. Det är ju helt uteslutet. Nu noterar man ju också att det finns någonting asymmetriskt i hur Paulus talar om det här. Han använder ju inte samma ord till man och till kvinna. Och den största skillnaden och det som sticker ut allra mest, det är ju att Paulus säger att ni kvinnor foga er efter era män som efter Herren. Ty man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud. Vad betyder det? Och hur ska man tänka kring det? Jag har försökt visa här att texten som helhet utmanar både man och kvinna att utge sig för den andra, att underordna sig den andra, att tjäna den andra. Och orden till mannen är väldigt starka att göra det som Kristus har gjort och sätta hela sitt liv åt sidan för kvinnans välbefinnande så att säga, för att möta hennes situation och behov. Men så har vi den här asymmetrin så att säga, att det talas om att en man är sin hustrus huvud på det sättet som Kristus är kyrkans huvud. Kan ju notera att det finns ju en grundläggande asymmetri i att vi biologiskt sett är olika. Det finns ju en asymmetri i det rollspel som inget äktenskap kan komma undan när när det gäller barn, att det är kvinnan som bär barnet och för barnet och har en unik relation till barnet under den första livstiden. Så det finns asymmetri inbyggt i själva skapelsen, kan man säga, som finns där och som är någonting väldigt positivt och spännande, skulle jag säga. Och här talar Paulus också om en asymmetri. Han säger att mannen är kvinnans huvud. Det heter kefalä på grekiska. Det är en del som har försökt säga att det här ordet kan betyda källa. Kanske någon som har följt debatten om det här vet om att det ibland sägs. Och det är sant, det här ordet kan betyda källa. Så när man talar om det, var en flod har sitt kefalä, sin källa, sitt ursprung. Men det är alltså aldrig någonstans i antik grekiska om personer i den betydelsen. Och det blir inte meningsfullt i det här sammanhanget. På vilket sätt är mannen kvinnans källa i ett äktenskap? Det är man inte. Så det här ordet måste ha sin mer normala betydelse här. Och det ordet, det betyder då auktoritet, makt, ansvar. Och väldigt ofta så finns det ett hierarkiskt perspektiv. Alltså den som är överhuvudet. Men om man läser Paulus text här, så har han inte alls haft några sådana överhuvudstankar. Alltså om Paulus hade tänkt mannen i kvinnans huvud i betydelsen han är den överordnade, då hade han ju inte talat på det sättet som han gör. Men det finns ju inga maktord i relation till mannen i den här texten. Utan det handlar om ömsesidig underordning och om att mannen ska utge sig själv i tjänande för kvinnan, för sin hustru. Jag tror här att huvudbetydelsen inte är auktoritet eller makt, eftersom man inte finner det här i texten för övrigt i relation till mannen, utan att det ligger på den tredje betydelsen här av ansvar. Att det finns i det kristna äktenskapet också ett rollspel, en icke-hierarkisk ordning eller ett rollspel som inte handlar om rätten att utöva makt. Därför det är Paulus som talar om hela tiden tjänande och utgivande, utan om ett särskilt ansvar. Jag läste en... Och ett särskilt ansvar för relationen och familjen, ett ansvar som man tar genom utgivande kärlek. Jag läste en nytestamentlig teolog som är väldigt duktig, som heter Craig Blomberg. När han kommenterar det här stället så säger han: "Here is no authority of extra privilege, but one of extra responsibility." Alltså, inte extra privilegier för mannen, utan ett extra ansvar. Och då tror jag att det handlar väldigt mycket om ett ansvar av försoning, som ju var det som Kristus allra främst har gjort, att han har försonat oss med Gud och vunnit försoning. Och att det finns ett andligt ansvar för familjen. Paulus slutar den här texten med att säga att detta rymmer en stor hemlighet. Här låter det syfta på Kristus och på kyrkan. Och det måste ju betyda att det finns något hemlighetsfullt i äktenskapet, i det kristna äktenskapet. Där man och kvinnan har den här höga kallelsen att låta sin relation till varandra uttrycka evangeliet, bli en synlig och vardaglig bild av evangeliet om Jesus. Alltså att det ska vara som en liten spegelreflex av relationen mellan Kristus och kyrkan. Som ju absolut inte är en förtrycksrelation, eller hur? Utan en kärleksrelation. Och den sortens utgivande kärlek, tjänande och försoning, är det som ska känneteckna relationen mellan man och kvinna. Jag vill att du ska hjälpa oss att leva i den kärlek som du har visat oss. Vi är där att du ska hjälpa oss att leva utgivande och leva i försoning. Och ge av försoning vidare. Vi är där för de kristna familjerna. Vi tänker på församlingens situation i Sverige. Om en upprättelse av familjen och av kärleken mellan man och kvinna. Och vi ber att du ska hjälpa oss i våra liv och i våra relationer att kunna spegla någonting av dig, Jesus.